Jag tycker så här, Bengan, att jag, giganten, jag sitter här nu och kör en podd med stugan. Men liksom, när jag ser Mustafi, då är mina första tankar så här: varför fick inte jag ett kontrakt i Premier League?
Vi är sponsrade av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkomna tillbaka till Stryktipspodden. Vad vi har längtat över att säga de orden, gubbar. Giganten är tillbaka, Dybban är tillbaka och Bengan är tillbaka. Vad är det som händer? Hur lyckliga är vi över att se den här kupongen med jackpot och allting?
Ja, oh, giganten börjar du. Välkommen tillbaka, giganten. För helskotta.
Tackar.
det känns lite som ni vet, när man gick i skolan och kom tillbaka från sitt sommarlov. Fast det här liksom är lite roligare än skolan, om man säger så. Det är lite den känslan.
Ja.
Man har inte setts på länge och nu samlas vi här och nu man har längtat.
Ja, det är ju inte, och det är inte riktigt heller som en, där vi har framför oss är ju inte direkt som en vanlig sommar, utan det har ju blivit liksom, schemat har ju lagts om och den mängden fotboll vi har typ varje dag i, vad är det, 7 veckor eller? Det är ju ett vansinnigt schema med Premier League och Championship och Allsvenskan och allt annat liksom. Det är ju, ja, alltså i all skit som har varit så är det ju jäkligt fin period framför oss i alla fall. Och äntligen får man ju säga att Stryktipset är tillbaka. Så det är ju ändå det vi någonstans brinner mest för.
Mm. Och jämförelse med skolan, det var fin men haltade lite, för att vi njuter ju varje dag när fotbollen är igång. När man sitter där på liksom andra religionslektionen, då tänker man så här, fan, det var rätt gött med sommarlov.
Jo, jag håller med Bengan där, det måste man göra.
Ja, det beror kanske lite på hur vass man var, va, i skolan.
Ja, det spelar ju också in, gör det. Giganten hade inte sin bästa tid i livet under de åren, va?
Underbart, gubbar. Vad tänker ni om det här överlag? När man kommer tillbaka till kupongerna, ingen publik, det här intensiva matchandet som kommer bli sommaren, och vad tror ni hur ska man ha någon annan tanke, utgångstanke här när man går in på kupongerna i vanliga fall liksom?
Men det man kan säga, det man såg i Bundesliga i alla fall nu fram tills nu, är ju att hemmalagen har ju inte haft lika stor fördel som, om man ser till procent antal matcher hemmalagen har vunnit, så är det stor skillnad. Det var bara 20-30% av hemmamatcherna i Bundesliga som har vunnits liksom, och för ett tag sedan. Och det är en rätt låg siffra.
Ja, men så jag tror ju att det spelar ju definitivt in, och det tror jag också liksom. Men samtidigt, för att till exempel bygga Stryktipset, så handlar det ju om att ha den rutinen som vi har. För att det är fortfarande samma, det är ju odds och det är streck. Och man ska kunna det här med att odds kontra procenten och så vidare. Så det bygger ju på samma grunder fortfarande. Men sen är det ju kunskapen också om lagen fortfarande. Och att man ska ta då i beaktning det här med publik. Hur det påverkar. För så är det ju uppenbart. Det är ju, det såg vi ju till exempel igår då. När Norrköping hade 0-4 efter 31 minuter på Friends till exempel. Jag tror ju inte att med 25 000...
Örebro var borta mot DIF, och det var lite sådär borta segrar nu som,
ja,
överlag.
Jag tror man kan tänka så lite nu i början att de här topplagen är inte heller uppe i någon slags nivå än, och man har sett hur svårt det är att vinna matcher. Kolla Malmö mot Mjällby till exempel i Allsvenskan. Det var ju ingen överkörning alls, utan
nej, precis.
Rätt jämn match där Mjällby hade kunnat ta poäng om de inte haft en galen kristdansk liksom, som skjuter mål från 30 meter och så vidare. Så det finns bra skrällchanser, känns som. Nu i början i alla fall.
Bra pengar, bra läge att vinna stora pengar kanske.
Ja,
och apropå det, nu måste vi ju prata om det som hände igår kväll. Vi satt här, vi hade en pokerstream igår kväll och mitt i allt får ett meddelande från Dybban. Nu har jag 13 rätt, 2 miljoner kronor.
Mm. Ja, jag var till och med ensam om 13.
Mm. Ja, precis. På Europa-tipset.
Ja. Och det såg väldigt, väldigt bra ut. Mm. Jag hade spik Leipzig, ledde med 2-0 i 85.
Ja, 87.
Och de stod alltså i 1,25 innan, i odds innan.
Ja, och i det läget står de väl i 1,01. Det finns inga odds på Leipzig.
Nej, jag tror inte ens det finns 1,01 alltså.
Nej, men det finns inga odds på Leipzig längre.
Nej,
och, precis. De lyckas alltså tappa. Först så missar de ju två superchanser i 84 och 86 till att göra 3-0. Och sen lyckas de att släppa in i 87 och 92 minuten hemma mot Düsseldorf.
Mm.
Nej, det är inte klokt alltså. Och än en gång händer det på det otroliga sättet liksom, alltså det, på ett sätt som liksom man tror aldrig mer kan hända liksom.
Mm. Jag har varit för en gång skulle jag brukar alltid köpa andelar i dina system. Det bara, jag hade ingen, men ändå så började jag nästan gråta av liksom av den här hemska, för det är inte första gången, utan det har hänt ett par jämn gånger att jag tog på de här riktigt sista sparken i matchen och...
Bara nu sen Europatipset kom igång igen så har jag lyckats två gånger nu, och jag hade ju en match också i början på Europatipset där jag hade Hamburg i Zweite Bundesliga. Och de lyckas tappa in 2-2 i 94-20 när det är 4 tilläggsminuter. Och det är också ett sjusiffrigt. Mm. Så jag har två sådana nu, sjusiffriga sega tapp. Alltså. Så jag sa det, om jag har riktigt mycket tur här nu på stryket så kommer jag inte be om ursäkt, gubbar. Nu känner jag att turen... Jag är
där, när man laddar upp, när du inte riktigt fått resultaten, det är som att ett fotbollslag spelar extremt bra fotboll men inte riktigt får de där resultaten. Då brukar man säga nästa säsong så kommer de göra extremt bra ifrån sig. Och det är ofta rätt. Det är ofta rätt. Eller tvärtom. Om man liksom har lite flyt men kanske inte spelar så bra, då nästa säsong blir tuff. Lex AIK, eller?
Ja, ungefär. Nej, men jag känner också, alltså, jag har känt att det bubblar lite på, du vet... När jag nu under några veckor har fått pyssla lite med Europatips och nu dessutom då stryktips och du vet när radarna ska göras. Jag känner att det är något som hänger i luften alltså. Jag tror att det är en tidsfråga innan jag hittar något giganten klonk igen alltså. Så att det känns riktigt bra inför sommaren här.
Och sen är det jackpot nu då, om man tänker på den här kupongen som är på lördag. Cirka 8 miljoner kronor. Och det låter lite tycker jag att det borde vara lite mer med tanke på att nu kommer folk vara peppade. Tina gick inte ut senast.
Du menar på stryktipset då när det avslutades?
Ja, tydligen så gick inte tiorna, kommer inte ens jag ihåg, men tiorna gick inte ens ut. Så att det är jackpot på 8 miljoner. Jag tänker att folk kanske är ruggigt peppade för att spela nu. Men man vet aldrig. Vi får se hur hög omsättningen blir. Det är i alla fall lite extra pengar i potten.
Det blir bra. Det kommer bli bra.
Mm. Och ska vi bara hoppa in och se vad som händer. Det är alltså 6 stycken Premier League-matcher. Men 3 av dem är på söndag.
Ja, 3 på lördag och 3 på söndag.
Mm. Och sen är det Championship då. Match nummer 1, vad härligt att säga, va?
Mm.
Brighton Arsenal.
Ja. Yeah.
Det var jag läste nu en sån här klassiskt, det är väl en sån här klassiskt banter liksom att Brighton hade överklagat David Luiz röda kort.
Ja, det var fint att de gör det, ja. Precis. Det är ganska smart att göra, ja.
Ja, nej, men vi sa ju det lite att David Luiz har blivit någon slags maskot här för hela Arsenals misslyckande den här säsongen. Ja. Han får ju stå där och ta emot all den här skit. Jag fick precis mess här från Mattias, mitt stora Arsenal-fan då, han lever ju för Arsenal. Mm. För övrigt anser jag att David Luiz borde skjuta, stränkas och sen tändas eld på. Det är elaka ord alltså. Det, de gillar inte.
Det var nog direkt efter matchen där, kan jag tänka mig.
Ja, precis.
Ja, men att han också, han kommer ju till Arsenal dessutom med en bakgrund där han har varit involverad i matcher som verkligen följer med i historien då. Jag tänker på liksom Brasilien-Tyskland till exempel, den här 1-7-matchen. Han var ju med symbolen som mittback i den matchen. Och sen inte bara det, alla floppar i när han representerat Chelsea. Men om jag ska säga något positivt, så tycker jag att det är ju hans lägsta nivå, men han har ju någon form av pondus när det rullar bra för honom också.
Alltså han har en extrem högsta nivå tycker jag.
Ja, precis. Men det stämmer.
Men ha den ojämnheten på en mittback är ju inte bra.
Ja, det går ju inte på den här nivån. Nej. Det är det, va. Det går inte att ha den här. Men jag tror att det har liksom gått över mer och mer till det här lite dåligare. För att med ålder och med motivation, jag menar, jag tror att han har liksom, han är inte lika bra överhuvudtaget som förr, rent motivationsmässigt. Och det var i Chelsea, Paris, tillbaka till Chelsea, Arsenal.
Hjälper det att ha Mustafi bredvid sig där?
Nej, det gör ju kaoset ännu mer liksom. Mustafi. Alltså jag tycker så här, Bengan, att jag, giganten, jag sitter här nu och kör en podd med stugan, va. Men liksom, när jag ser Mustafi, då är mina första tankar så här: varför fick inte jag ett kontrakt i Premier League? Jag menar, vad fan, alltså, hur lyckades han hamna i Premier League? Alltså jag tänker så här liksom, vad fan.
Det men var han gjorde han inte så där, det är ganska hyfsat ifrån sig, Valencia och
jag
så vidare.
Ja, var ju Valencia där, ja. Nej, men han gjorde väl inte riktigt, jag tycker inte han var bra någon gång.
Jag har roligt minnet där, men det var i alla fall snacket liksom.
Det var mer då, det han ska ha lite stjärnor på, det var hans liksom aggressivitet liksom, att han skrämde sina motståndare nästan av det här fysiska
spelet. Det hade du kunnat göra
spelet, liksom. Ja, men jag hade ju inte behövt göra det. Liksom, om jag hade varit liksom
spelskicklig mittback.
Ja, det hade varit liksom nästan något liknande. Vet du? Den mjuka, lena, fina fötterna. Och... Så att... Nej, nog om Mustafi och David Luiz. Nej, men då blir ju hypen då. Vi har match 1, Brighton-Arsenal. Och det är klart att det är alltid så, det är enklare sagt än gjort, va. Men här är man ju så här lite sugen nu bara för att acceptera att Arsenal leder dem med. Och även då sträckmässigt, jag vet inte alltså, men alltså... Spika Brighton, det är klart att det är ett häftigt drag och kanske att man gör det på ett system. Men jag tror ändå man måste ha lite respekt för att det är en ny match, 0-0, 90 minuter liksom.
Mm. En fråga man bör lyfta här är väl då att Arsenal har ju match i benen nu ändå. Visst, nu, Marie och Xhaka skadade, Luiz avstängd. Men Arsenal har ju match i benen, rätt tecken på här. Det är väl positivt?
Positivt för Brighton menar
för,
du? Eller
för Arsenal tänker jag att de har efter en lång...
Det är nog vad vilket de ändå... som där. Det är ju ändå bara 2 dagars vila
ja,
emellan här.
Det är så jag tänker
så det är
också.
Det negativa, men just då matchtempo. Jag tror inte att... Vi snackar ju mycket om den här 2 dagars vilan. Att det är statistiskt sett väldigt dåligt för ett lag. Och sen har de ju... Det är inte jättelätt match heller mot City borta. Och de var rätt utspelade, fick springa en del. Så... Jag tror inte att det behöver vara positivt. Men det behöver inte vara så negativt som det kanske är i vanliga fall. Nu har de ju vilat upp under ett par månader. Så att det kanske är mer positivt. Du kan ha poäng liksom. Men just 2 dagar är ju normalt sett lite för kort tid att vila.
Nej, men jag ser inte det som positivt alls. Om man tittar på de 90 minuterna igår också. Alltså hur du än vrider och vänder. Nu var det restart på Premier League. De gick ut mot mästarna då. Och de tog inte med sig något positivt i den här matchen. Det var odugligt. Och de ska nu vila i 2 dagar och samla ihop sig. Och Arteta ska hitta en ny 11. Som ska få ihop ett. Jag snackar om att det är en mängd spelare utan självförtroende. Jag har mycket, mycket svårt att se att ett tagga till Brighton. Man ska inte glömma det. Brighton är bra alltså. Alltså, ja. Alltså Brighton har... De har haft, tycker jag, de har fått för lite poäng rent krasst, varav de är indragna i botten fortfarande. Men rent spelmässigt så har de gjort många matcher mot de stora lagen och mätt sig bra mot dem, alltså rent prestationsmässigt. Jag har helt enkelt svårt att se Brighton förlora den här matchen.
Det är att de inte varit så bra på slutet, Brighton. Om man säger, fast nu är det ju 3 månaders vila, så att det är svårt. Precis. Och de gjorde ju en väldigt, de hade ju riktiga höga toppar i spelet, är det höstas och sådär.
Framförallt slog de ju, de slog ju precis, ja precis i julas var. Då vann ju Brighton borta mot Arsenal faktiskt.
Och det var inte oförtjänt då heller.
Nej, nej, det var ju jätteförtjänt.
Nej, så att jag fick en fråga utav timman igår. Det var ju, nu har det ju gått ner oddset, men det var ju över 1,80 tror jag på Brighton. Det var väl ännu högre innan Brighton, plus 0,5 alltså ett kryss på oddset. Svenska Spel.
Ja, och så kom
och då sa det bara det är bara klippa liksom. Det är bra, bra. Men nu har du gått ner den biten. Ja, men i procentuellt då att vi får det känns ju väl helt okej att kommer du upp mot 50% på Arsenal så är det ju är det nästan som man vill ta bort Arsenal eller?
Ja, men det gör det ju inte alltså, det har jag svårt att se. Snarare att det fortsätter med den här samtidigt har du ju rätt för att Arsenal är ju ett svensk lag liksom. Alltså folk som inte följer stryket så där noga och går och gör sina kuponger, det är jättemånga kuponger som spikar tvåan bara för att liksom.
Mm. Det som är emot det är alltid det här man tänker när de tänker att vi tänker att de tänker att det är ju många som har sett ja men det är många som har sett det här samma som vi har gjort också som kanske tänker som vill ha med Brighton som vill. Så att vi får se vad det landar på sträckan.
Ja, liksom, det får man göra. För att, ja, jag förstår vad du menar, för det kan plötsligt bli att Arsenal blir en sjukt bra spik där proffsen faller. Och sen plockar man bort nybörjarna på de andra matcherna och så är man ensam vinnare och tar hem nästan 10 mille.
Ja, men det är den här klassiska. Men jag tror man bara ska se till matchen här och det blir något tufft för Arsenal att vinna borta. Ja, det är bara teori där. Jag gillar ändå tanken att man har match i benen och så vidare. Men som du sa, Sagge, så den matchen kanske inte var så rolig att ha i benen.
Nej, precis.
Det var fel match att ha i benen.
Ja, precis.
Ja, men mer för City då. Man City då, som fick en mysig jogga runt och bolla med Arsenal i 90 minuter. Liksom.
Sådär. Nej, men de är väl helt all in City på Champions League nu. Det är ju liksom det här blir ju, de kommer ta sina pinnar nu i resterande matcher och säkra upp andra platsen och sen vara all in på det här Champions League som kommer att också starta upp då framöver.
Jag sätter ett kryss här som utgång i alla fall, så vi tar bort Gunners där och ser match nummer 2, West Ham Wolves.
West Ham Wolves. Ja, vad säger man liksom? Alltså, jag tycker ju någonstans att Wolves gör ännu en fin säsong och är med i racet här nu om 4:e-5:e platsen. Ja, det är borta. Det är en svår match. West Ham tycker jag, ja, det är, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, det är hopplöst. De har omsatt miljardbelopp några år nu och har helt enkelt inte levererat överhuvudtaget, tycker jag. Och det har sett väldigt lustigt ut i år med ännu en gång, ännu ett år liksom. Men en väldigt svår match såklart. Men nu är det ju som sagt, här har vi också den här, ett West Ham som spelar på den här gigantiska arenan, va? Och det ska vara publikfritt. Nej, här när jag tänker efter nu så är det nog, det drar väldigt mycket åt Wolves. Men samtidigt har vi ju varit med om det med Wolves, att deras matcher, de är väldigt svåra att slå, men de har också väldigt svårt att vinna matcher. Så att
de var ju faktiskt, de var väldigt, nu... väldigt, väldigt bra form dock när serien slutade. Nu var det lite dubbelmatchande med Europa, det som gjorde att det blev lite tuffare. Men de hade lite tuffare höst, men de började plocka poäng ordentligt och spela bra fotboll. Vann borta mot Spurs, övertygande, ja, bland annat.
Alltså jag skulle kunna sätta in Wolves, precis. Absolut, jag tycker att Wolves har varit ett av de lagen som som på plan kollektivt ser bra ut. Alltså det finns en spelidé och det är spelare som har slagit igenom vad heter han? Traoré va? Den här ja, muskulösa liraren. Ja, precis.
Och här kommer Jimenez. Vi lite till det här med hemmaplansfördelen liksom. Att, att oddsen som är satta och sträcken kommer ju vara ännu mer. Folk kommer ju tänka ett kryss två. De tänker ju inte, de flesta 90% av alla som tänker, tänker ju inte på överhuvudtaget på att det är publiklöst när man gör stryket.
Nej,
så man kan ju ta in det lite i alla fall i tankarna liksom, med hur det har sett ut i Tyskland, kanske lite även i allsvenskan och så vidare. Att det,
men visst hade Wolves haft högre odds i en normal omgång. Alltså jag tror inte att de skulle stå på bortaplan 2-13 minus 0-5 med 60 000 på läktaren. Det tror jag inte va?
Nej, lite högre hade det nog kanske varit. Precis.
Tycker det är lite tufft.
Sen vet man inte vad det slutar på heller. Men...
Nej.
Men 43% är ju lite smyglockande i alla fall.
Absolut.
Men jag tycker det är ett intressant spik på Wolves, för det är en väldigt, väldigt svår kupong. Det är svårt att hitta spikare då. Och det, då är det här ett alternativ tycker jag. Det är ändå... Ja, men jag tycker det är... Det var klar klasskillnad på de här lagen under säsongen. Och nu är det klart återstart allt vad det är. Men man måste ju chansa någonstans med. Man kan ju inte hålla på och gardera.
Ja, så är det. Nej. Så
det, det här är en eventuell spik i mina ögon.
Jag tycker det som är intressant är ju tre månaders uppehåll. Det har aldrig varit så långt uppehåll. Liksom i, det är ju inte ens där på sommaren i princip. Det är ju... Du kommer tillbaks, när du kommer tillbaka så vet vi inte formen på laget. Som Sheffield United till exempel igår var ju, imponerade inte speciellt mycket mot Villa. Kanske innan uppehållet så hörde vi dem högt under många omgångar. Så att det kan vara lite... Tränarna har fått köra med sitt gäng liksom i ett par månader här. Och vi vet inte hur det kommer se ut när lagen kommer tillbaka. Så det blir intressant. Det är faktiskt lurigt med både oddsen och sträcken.
Ja, just.
På grund av det.
Och där kommer vi, tror jag. Alltså där har man chansen. Alltså jag tycker ändå att Premier League kan man någorlunda ändå liksom. Men jag tror att man kan fynda något enormt på kupongen när vi kommer sen till Championship just av det skälet. Jag tror där kommer många sträcka liksom. Där tror jag det kan smälla ordentligt alltså. Sett till streck och procent liksom.
Ja, men det kan vara lite farligt just och överskatta formlagen sen tidigare om man säger. De som gjort en ganska bra säsong, just den här säsongen, som kanske liksom har fått mycket marginaler med sig och så vidare. Så att, nu spikar vi Wolves ändå, men jag tycker att det kanske är klassskillnad också mellan normala fall på spelarna i Wolves och West Ham. Ja, vi spikar den och så kör vi Bournemouth Crystal Palace, match nummer 3 här.
Bournemouth har haft en otroligt skadefylld säsong. Och nu har de väl fått tillbaka det mesta i och med det här uppehållet och allting.
Just det.
Så jag kan tänka mig att de kommer se något bättre ut. Eller, bättre ut. De har bättre förutsättningar än de har haft innan säsongen, Bournemouth. Att spela lite bättre boll.
Jag tycker den här är högintressant både på oddset och på sträckan att ettan på Bournemouth här.
Ja, och de redan precis innan säsongen, innan det tog slut, så höjde de sig faktiskt Bournemouth. De spelade ju 2-5 mot Chelsea och var nära poäng borta mot Liverpool med.
Och ska man vara ärlig liksom, i början på säsongen, skadefria trupper. Då, det är ju inte så att man håller Bournemouth lägre än Palace. Nu har de gjort den säsongen de har gjort Palace och det är imponerat. Det är liksom, de har fått mycket vi har ju skämtat om Palace också, att de får allting med sig liksom.
Jag tycker ju inte att de har, alltså poängmässigt har de ju fått med sig väldigt mycket poäng, men någonstans, nej precis, jag tycker liksom att det är statiskt, det är ett tråkigt lag att kolla på helt enkelt. Men de har varit effektiva i poäng. Men här alltså, Bournemouth kan man ju också då vända på och säga att de är, tycker jag, för bra för att ligga där de ligger. De bjuder upp mot de allra bästa lagen. De har en spelidé, bra tränare. Men har liksom inte haft flytet då. Jag tror att kanske det här uppehållet kan ha gynnat just en klubb som Bournemouth, som nu kan skaka av sig allt det och gå in stenhårt för att rädda kontraktet liksom. Med start hemma.
Ja, och Eddie Howe är en sån tränare som också som verkligen kan
utnyttja. Han får med sig gruppen. Ja, jag tror det. Verkligen, verkligen.
Det är en häftig, det är sån häftig bottenstrid här. Så Bournemouth ligger alltså 18 på sista på nedflyttsplats och har 2 poäng upp 4 platser till Brighton. Så det är otroligt jämnt här. Så varje poäng är så otroligt viktig för de här lagen.
Ja. Det är ju helt på liv och död. Varje omgång blir en final för de här lagen nu alltså.
Och det kan vara en grej som vi snackar om. Ja. Jag menar, tänk uppladdningen för ett lag som Pella som är, de kommer komma på under halvan. De kommer att ja, det är inte säkert, kanske går om Arsenal eller tjej där du bara.
Jag tror ändå att Pallas läge med 9 matcher kvar, jag tror ändå om man tittar, de har ändå en viss kontakt till liksom sjunde sjätte plats, så det finns en viss kontakt och jag tror verkligen att de vill liksom ta deras bästa placering på många, många år. Det är inte fy skam liksom när säsongen är slut. Sjua i Premier League. Det är stort ändå liksom.
Ja, det är sex poäng upp till Europa.
Men de är ju för dåliga. De är ju för dåliga.
De kommer inte komma där, men de kommer ändå drömma om det.
Nej. Ja, precis.
Men jag är inne på ettan här. Det enda som är emot då, det är det här publik, alltså hemmaplansvärderingen blir lite mindre kanske i normalt fall. Jag är lite inne på dock att det kan vara överdrivet det där, att alltså det handlar ju inte om att alltså 20% i Tyskland, 20% hemmasidan, det betyder inte att det, alltså bara man liksom skulle liksom då skulle det betyda att man att det är bortaplansfördel nu i såna fall. Vilket det stämmer såklart inte. Det är fortfarande en liten hemmaplansfördel. Det ska ju vara i alla fall normala fall. Så är det väl drygt 40% i England tror jag hemma vinster och 50% i Tyskland, Italien tror jag ungefär hemma vinster. Så att hemmaplansfördelningen är större i har varit större i Spanien, Italien historiskt. Men i Tyskland att det är 20%, det är ju varians. Det har ju egentligen inget med sanningen att göra. Men däremot så finns ju en indikation på att hemmaplansfördelen är mindre. Det ska bli intressant att se om man summerar alla ligor här i Europa när de färdigställs. Om hur mycket den har minskat. Men jag tror att det kan vara lite att man bara ska jobba bortalag. Det ska man nog inte göra. Men man ska nog tänka på att det är en liten fördel i alla fall. Men jag gillar ettan hur som helst här.
Absolut. Nej, men när man snackar hemmaplan, det är ju liksom man får byta om i sitt eget omklädningsrum. Man känner till arenan, gräsmattan. Det är många faktorer som gör att hemmaplanen spelar in.
Även om den kanske viktigaste faktorn då i form av publiken i procent liksom är den viktigaste. Men det är fortfarande hemmaplan kontra bortalagets resa. Så att, nej men så är det ju. Det är klart att hemmaplan är en liten fördel fortfarande. Hade det till exempel varit 0 fördel i en sån här match som West Ham Wolves till exempel, då hade ju Wolves stått i 1,50, alltså 1,60. Om det hade varit 0 fördel att spela hemma. Eller?
Ja, det tror jag inte. Alltså du menar mot Wolves, mot West Ham?
Ja,
om det hade varit 0 fördel. Nej, det tror jag inte de hade gjort på neutral plan, det tror jag inte. Men någonstans, ja, lite lägre i alla fall, absolut.
Ja, under 2 gånger i alla fall.
Ja, det kan han ha gjort, absolut. Absolut, under 2 gånger.
Ja, men ska vi dra en luringsbik till, eller?
Jag har markerat det.
Nu är det bara hela på snart. Vi spikar
för vi kommer behöva ha lite garderingar i The Championship, kan jag säga.
Sen kommer vi köra nu på lördag. Det är vår första spellördag tillbaka här på Twitch. Så att då kommer vi följa förändringarna som vanligt i odds och laguppställningar och allt vad det är som man får de sista. Det här är ju torsdags idé vi har och sträcken kommer ju ändras. Men jag tycker det är ändå väldigt viktigt att gå igenom här tidigt. Match med 4. Championship. Luton-tröjan på, Dybban. Vad säger du om Blackburn mot Bristol City?
Ja. Bristol City låg ju med bra i toppen länge, men hade en riktig svacka precis innan coronan där. Så det här uppehållet kan ju bara varit positivt för dem. Varit bra även för Blackburn som hunnit få tillbaka. Blackburn var också ett av de här lagen som hade mest problem med skador på riktigt bra spelare. Och nu har de fått tillbaks i alla fall Holtsburg har fått tillbaks, som är riktigt bra. Inte Bradley Duck som kanske är den bästa, han är fortfarande skadad. Men, så ja, det är frågan. Hade det varit normal säsong här så hade jag ju gillat Blackburn här. Men nu blir lite hög, ja, det blir lite hög sträckning här och det känns väldigt, väldigt öppet. Så här vill man ju verkligen ha med 23% på Bristol City. Liksom.
Jag minns att vi gick emot på slutet där. Gick vi emot Bristol City mycket?
Ja, men de var kalla på slutet. Nu hade väl 2 poäng sista 5 omgångar någonting sådär. Fick inte med sig någonting egentligen. Så frågan är då hur de har tacklat det här uppehållet. Som sagt, det här uppehållet kommer ju egentligen perfekt för dem att få samla sig och ta nya tag.
Jo, men så är det. Det är en bra analys där. Och båda lagen har ju en viss kontakt. Så det finns ju motivation här. De har ju lite kontakt med...
Ja, alltså Bristol City har ju bara 1 poäng upp till playoff. Och Blackburn har 3 poäng upp till playoff.
Ja, så att det blir... Men jag håller med dig att just nu så är jag tyvärr inte Blackburn ett spikalternativ. Alltså det här är en... Just för mig nu, det är till och med en helgardering just nu.
Och ja, men då vi kör en helgardering bara rakt ut och sen så tar vi match nummer 5, Reading mot Stoke. Ni har lite så här, efter den här resan till Stoke, lite extra Stoke-hjärta, har ni inte det?
Ja, det vill jag inte påstå. Vad det var en hemsk... För fan, det var en mardröm efter matchen. Kommer du ihåg Dybban? För fan, vad gjorde vi? Promenerade i 2 timmar eller? Va? I regnet. Sen, det bara smattra.
Sen åt du en riktigt dålig hamburgare.
Ja.
På något hat där.
Suttigt hak, ja, precis. Vi fick dock lite värme ändå där och kunde se den här kvällsmatchen, var det? Var Arsenal eller någonting? Det var fan i mig City Arsenal, var det inte det? Nej, Chelsea City var det nog det. Ja, jag kommer inte ihåg, men nej, inget hjärta där inte då. Nej, men samtidigt, vad fan, alltså jag kan inte, det är ju helt skevt, alltså Championship är så jävla svårt alltså. Men om man väntar då till 3, när lagen kommer, så tror jag fan det går att fynda i Championship. Det kommer röra sig på 1 eller 2 matcher något kraftigt alltså. Så att svårt att liksom analysera Championship så här på rak arm nu, utan jag tycker man får vara lite kall och ha is i magen här till streamen och vänta upp lag odds.
Jag tycker att det här Stoke-laget är sjukt häftigt i truppen med riktigt många sådana här föredettningar. Man gillar ju att se det. Joe Allen, Steven Ireland, Affelaj, Charlie Adam, Diouf, Shaqiri. Alltså det är helt sådär, hela truppen. Berainho, våran gubbe som snodde 4 miljoner från oss. Peter Crouch, nu har väl han lagt ner Crouch, va? Nej, det är helt hela truppen är bara helt magisk.
Nej, men det är därför man älskar Championship. Den är ju, alltså det kommer ju vara många profiler alltid i den här serien. Både liksom engelska profiler, men det kommer ju även, vad fan, alltså England har ju slaktat hela Europa på det sättet liksom. De värvar mycket svenska gubbar och portugiser och allt möjligt liksom.
Men det är kollar man på
odds, ja exakt. Det känns väl just nu, om den här sträckningen skulle hålla i sig, så känns det kryss 2 som en...
Absolut.
Det kan mycket väl bli en 0-0 där, alltså. Det kan bli
absolut
en riktigt tråkig match.
Just nu är det ju precis som ni beskriver liksom, alltså att, och det är det jag menar med Championship till skillnad mot Premier League, va? Att det är nästan lite farligare att förhålla sig väldigt hårt på sträcken i Championship. Mm. Om man tittar nu, hade vi haft en sån här sträckfördelning i en Premier League-match, då hade det känts förbannat bra att ha kryss 2. Mm. Men den här förbannade serien, alltså, det kan liksom stå 3-0 till Reading i halvtid. Alltså, så sjukt är det liksom i Championship. Jag tycker att jag har åkt på mycket sånt där. Varav man nästan har garderat Championship rakt av. Så det är tufft, det är inte lätt alltså. Man ska inte bara förlita sig, menar jag, på det här med sträckfördelningen. Det är inte lätt.
Nej. Det är nästan att man ska slänga in en hel här. Just nu så är det ju lite, ja, det kliar ju och halva den, men jag är med er. Vi tar med ettan också. Puskas kanske.
Puskas, ja. Man vet aldrig med Puskas.
Match med 6, Sheffield Wednesday, Nottingham.
Ja, här har vi ett Nottingham som egentligen hade häng på de här två stora ett tag, eller hur, långt in på säsongen. Men som har alltså dalat lite och nu äventyrar till och med kvalplatsen. Och jag har väl aldrig egentligen gillat Nottingham från start så där. Alltså, jag har tyckt att de har sprungit lite för bra. Men fortfarande väldigt svårt då. Sheffield Wednesday. Fan, har de hamnat? De har rasat ännu mer, tänkte jag säga.
Det som är roligt på sträckningen här, att det är 24% på krysset just nu. Nu är det, och bägge lagen liksom, det är ju inte kryssblyga direkt liksom.
Gubbarna i kiosken har ingen aning om vad de ska göra, vet. De bara kör gubben. Det sitter ju ryggraden på dem. Ja.
Båda lagen är ganska målsnåla, alltså, krysset måste ju med här i alla fall just nu.
Ja, det är liksom exakta saken. Men Sheffield Wednesday hade ju en riktigt dålig period i ligan. De blev ju men förnedrade i många matcher. Det var ju lite, de hade ju FA-cupen vid sidan där de gjorde riktigt bra matcher. Spelade ju förlorade knappt mot City hemma med 0-1, det sista som hände. Åkte ur. Så ja, nu kanske det är lite skönare för dem att bara koncentrera sig på ligan och göra bra resultat.
Ja, och i grunden är ju Sheffield Wednesday ett erkänt topplag i Championship. Alltså, de är ju normalt sett svårt att slå på borta, alltså svårt att slå Sheffield på borta, på deras hemmaborg liksom. Så det gör matchen ännu svårare med tanke på sträcken och så. Alltså, det är ju, nej, svår match. Jag helar.
Jag säger bara så här. Första strecket måste vara krysset nästan. Det är ganska troligt att det kan bli inte så mycket mål i matchen också om man kollar på över- och underlinjen och så vidare. Så att ta med krysset, ytterligare streck, kanske tvåan som andra streck och ettan som tredje streck just nu då.
Nottingham har ju lite sina Crystal Palace-tendenser också, har de haft under säsongen. Att de har liksom kommit undan med halvarna positioner, har vunnit med ett mål och sådär.
Vunnit med 1-0 trots att det har sett odugligt ut liksom.
Ja, exakt.
Lite så.
Sen kommer vi till derby, hörni.
Ja, Birmingham. Ja, och här är inte mycket att snacka om. Här har vi sådana här matcher som vi gillar liksom. 70% på VBA och det är nästan så att man liksom vill gambla och köra en kryss 2 liksom. Det är ju upp till plånboken lite, va. Alltså det är sådana här matcher jag tror ju stenhårt på att vi kommer att få en smäll här liksom. 70% sträckad VBA. Det här är en jämn match, det är ett derby. De hatar varandra. Birmingham är all in i livet.
De hatar varandra.
Ja, men jag vet ju de här Birmingham-derbyna. Aston Villa är väl ett av de tre lagen också, va?
Är det lika heta känslor mellan West Bromwich, tror
du? Ja, det jag vet jag
Villa,
inte.
Villa-Birmingham är ju extremt liksom.
Ja, det exakt. Jag tror ju Villa-Birmingham är ju den största liksom. För där vet jag att det är riktigt hat. Men det går inte att komma ifrån att det är även prestige i Championship i en sån här match liksom.
Nej.
Birmingham vill tvåla dit VBA alla dagar i veckan alltså. Och jag tycker inte heller Birmingham är ett dåligt lag, va? Utan det här är alltså sträckmässigt 70% på VBA. Det är inte alls rätt alltså. Det här är större
chans. Det är nästan bra att kanske bara ta bort den här och reducera den mer faktiskt på ett
precis,
sätt.
Precis, nästan kliva ettan helt
enkelt. Ja, kliva ettan är. Nu tror man ju lite, West Bromwich har man varit imponerad av över säsongen. De har ju kanske varit Ja, tillsammans med Leeds då är de väl det bästa laget i ligan.
Ja, så är det ju säkert. Ligan, liksom. Det är mycket möjligt så. Men jag tycker liksom ändå att Leeds redan från förra året, VBA tycker jag om man ser till förväntningarna innan, har gått bättre än vad man trodde alltså.
Ja, men så är det absolut. Men framförallt nu på våren så har de varit, har de spelat bra, bättre fotboll. De fick med sig mycket också. De var också lite så här uppe i toppen med mycket, mycket medrull. Men sen så på slutet under våren här spelar de, verkar de ha kommit igång och spelat väldigt bra fotboll också.
Absolut.
Sen ja, men jag gillar tanken. Jag vet inte om jag håller med om att ta bort den här West Bromwich helt, men jag tycker att det är en kul idé, så vi gör det här i podden. Kan vi, man börjar med kryss 2 i alla fall.
Men jag tror att det är helt rätt. Det var lite som vi lirade ju på Trelleborg, Bengan, borta mot Halmstad i Superettan-premiären. Det var lite samma odds som här nu. De här lagen är, West Bromwich är ett av de bästa lagen i ligan, helt klart, men det är fortfarande så att de håller ingen jämn nivå. Jag har ju sett matcher där de har varit riktigt, riktigt dåliga också. Så i en sån här match där det är så ovisst, så känns det, de som spikar ett West Bromwich till 70% här liksom, det är ett klart misstag. Så vi helar väl upp.
Bra. Absolut. Och sen kommer vi till match nu. Nummer 8. Äntligen! Ni som kollar på videon får se vad Dybban har på sig.
Ja, nu.
Rabatterade
Luton-tröjan.
Luton-tröjan på rea, ja, precis.
Hur fan.
hur många beställde du hem när du hittade den där 50% rean?
Nej, men jag tog alla som fanns. Det fanns 3 stycken olika. Då tog jag dem.
Du har hemmastället, bortastället och...
Och sen är det ju alltid ett extra. Ja, jag kör det lite när de inte riktigt vet vad de ska göra. Det är fina tröjor faktiskt. Bra kvalitet. 50%.
Sitter perfekt på det, måste jag säga.
Ja, stort tack. Stort tack. Nej, men kolla här. Luton avslutade storartat innan coronan. Gjorde de ju.
Faktiskt.
De har ju häng nu igen. De slog ju Brentford hemma bland annat.
Ja, just. Och sen sen 2 kryssiga. 2 gjorda där.
Jajamän. Och,
ja, men de börjar tappa lite. Det är viktiga matcher nu för dem.
Ja, alltså visst, det är väl inte så att de är favorit att hålla sig kvar, men chansen är helt klart, finns ju helt klart där, med ett Hall som är helt sönderköpt precis över, och så Charlton. Nej, och den här matchen är ju av stor vikt för Luton. Om man vill ha 3 poäng upp, eller om man vill ha 6 poäng upp eller mer.
Nu ska jag vara lite djävulens advokat här också. Det här, du har ju snackat mycket om att Luton hemma. Där, ja, det här trycket liksom, och det som händer, det är där de tar sina poäng. Nu, om den fördelen försvinner lite granna mot ett Preston som krigar här om att ta kvalplatsen upp till Premier League och kanske är lite bättre lag. Svor jag kyrkan där, eller?
Ja, jag gillar inte riktigt det.
Jag håller med Vängan här alltså. Nu vi är ju ytterst professionella här, va, och tittar man då på oddsfördelningen så känns det som att Preston kanske kan vara omgångens bästa spik här.
Oj, jag vet inte om du la märke till det, men Preston var totalt odugliga innan coronan kom. De förlorade till höger och vänster alltså.
Fan, 3 raka.
Det var
och ändå befäster de liksom sjätteplatsen.
Ja, men de var ju riktigt bra i första halvan av säsongen, var de ju vassa alltså.
Hade ju väldigt tuffa matcher då. De hade West Bromwich borta. De hade Fulham borta, och sen framförallt hade de ju QPR hemma.
QPR hemma, ja. Det är ju ingen lätt match att få QPR hemma, menar jag. Det är ju bland de tuffa.
Mardröms motståndare, eller hur?
Nej, men om man ska vara lite allvarlig, så visst, det finns ju visst värde på Preston här, men jag kommer nog köra gubbe den här matchen.
Ja, men det är inte fel. Då har du med 2 i alla fall.
Och, ja, en lurig match.
Ja, nej, precis. Det brukar bli en del mål när Luton spelar också. Så att, ja. Och match nummer 9, Huddersfield-Wigan.
Nej, men här är det inte mycket. Det är bara att spika krysset med en gång, va. två lag som har lyft sig, får man säga. Va? De var väl jäkligt indragna i botten och är det fortfarande till viss del, men har landat på säker mark här nu. Jag gillar Wigan. Man har gnetat på i alla år. Och Huddersfield, som sagt, har ju varit en besvikelse i år egentligen, va? Men har lyft upp sig här på slutet. Svår match såklart, och man får följa sista informationen när lagen kommer, men min utgång här är spikryss.
Jag klipper med tvåan där också, så halvgarderar vi i podden här. Hull Charlton, match nummer 10.
Hull Charlton, ja, det är ännu en sån match där, du ser det lite bottenmöten här nu. Ja, alltså här är det inte lätt heller, alltså. Det var ett jäkla med championship, alltså. Bara match blir ju svårare och svårare, tycker jag här nu. Nu är det åtminstone
sista matchen. Det är det här vi gillar.
Ja.
Det ska vara svårt.
Man kan säga, vi får ju säga så här. Hull är ju det laget som föll ihop totalt.
Just det.
De sista 10-15 omgångarna innan coronan.
Det var inte alltså dåligt för dem att coronan kom, kanske.
Nej. Det var inte, de skeppade ju iväg Bowen och Grosicki, ja, sina två bästa liksom. Och sen så gick det totalt ut. De låg på en jättestabil mittenplacering. Och nu är de alltså, om det inte har hänt någonting då under uppehållet här, så är det ett lag som jag tror kommer åka ur faktiskt. De har bara två poäng nu till just Charlton. Fattar ni vilken match det här
vilken
är?
Vilken match alltså, vilken match.
Otrolig
alltså.
Match.
Charlton med Lee Boyer, vet du.
Ja, fan, alltså jag är direkt inne på kryss 2 här.
Okay.
Är inne i de trakterna. Det är svårt såklart. Så här viktig match också, men Hull, ja, nej.
Nej, men jag tycker om din tanke. Det är såna drag jag gillar att man har liksom. Sen är det ju väldigt hög risk liksom att kliva även ettan, men man måste ju ta risker. Svårare än så är det ju inte liksom. Och då ska man plocka bort såna här lite sämre streck, tycker jag liksom. Men jag kan inte säga någon utgång så här på rak arm nu, alltså, utan det här får
Nej, och Hulls problem var ju inte bara, det var ju som du sa, Dybban, det är att de sålde liksom de bästa spelarna. Det är inte så att det magiskt kommer tillbaka, alltså att de truppen blir bättre nu.
Utan
vissa lag har ju det, de hade skador, de kanske hade strukturella problem som de har jobbat på mycket. Det finns ju många sådana lag som hade ganska mycket bra spelare, men det här kan ju vara ett mer liksom kvalitetsproblem, och det hjälper ju inte så mycket att man får vila i 3 månader då.
Plus att de ser ut att bli översträckade här då, så blir det...
Ja, allt är ihop blir ganska fin kryss 2 då kanske.
Ja, jag tror att det här är en sån här match som matchdag, alltså den här som är 2:20 nu. Du vet, jag kan se framför mig att den här landar nollboll eller något alltså det kan gå upp till 2:40-2:50 på Hall, alltså, tror jag. Att liksom oddsen just nu är inte, de har inte fått med allting, utan det blir som en liksom Göteborg-Varberg-grej ungefär där, att pang säger du, så är det nollboll när vi klockan 3 på lördagen. Så att det här kan bli en speciell match på kupongerna alltså.
Verkligen. Sen är det 3 matcher i Premier League på söndagen. Så att allt spelas inte på lördagen den här gången, utan vi har lite söndagsaction där också.
Och det är lite kul också. Förstår man är kvar, om man är med 10 rätt liksom, då är det så här tripp, trapp, trull. En match i taget. Och sen inför tredje och sen inför Mercy Derbyt liksom, så visar de upp så här eventuell utdelning. Är du med? Och då har du bara en gubbe, etta. Så står det, kryss, ingen vinnare. Nej, men jag gillar ju det här. Det är ju kul när det är så liksom. Det blir ju lite, man vill ju verkligen vakna på söndagen och ha 10 av 10. Och ha 3 hel eller något. Men Everton Liverpool, ja, vad säger man?
Timman hade väl det. Timman var väl ingen vinnare på Europatipset när han hade gubbe för någon vecka sedan. Det var ingen vinnare på Europatipset, och han hade gubbe i matchen. Nu ska vi se, det var en tysk match där Köln tog ledningen, men Jag ska se vilka de mötte, det kommer jag inte ihåg. Men då kvitterade 87 minuten. Det var lite liknande din bärbit. Det var ingen vinnare. Han hade gubbe, han missade på gubbe. Och det har vi gjort flera gånger nu. Missat 13 med jätteutdelning på gubbar. Så att gigantens... det han förutspådde i höstas att vi kommer sitta där och missa ensamma vinnare på gubbgarderingar. Det har hänt liksom. Ja.
Nej, de ska användas med måtta, gubbarna.
Jag har inte en enda gubbe hittills, så det kanske kommer nu snart.
Men är det inte intressant alltså när man... Nu har vi gått igenom 10 matcher och så kommer vi till liksom mästarna här troligtvis då, och även storlaget Liverpool. Och så kommer plötsligt, så är det plötsligt 56.
Och mästarna, var det Newcastle du menar som mästarna då? Eller när du sa, mästarna och sen även storlaget Liverpool?
Nej, men jag menar mästarna, alltså de vinner ju troligtvis ligan och...
Ja, du menar Liverpool också, ja.
Och alltså de är ju hypade, de har ju varit bra liksom, de har ju varit riktigt bra alltså.
Mm.
Och så plötsligt på kupongen så står de 1,60 och är sträckade 56%. Alltså jag blir lite förvirrad alltså, jag blir lite... Dessutom är det publikfritt liksom, jag fattar inte riktigt, sånt här får jag inte ihop riktigt liksom. Alltså det här går ju inte att göra något annat, det är en bombspik sett till... Ja.
Och ju... de har alltså mer än dubbelt så mycket poäng som Everton. 82 mot 37 poäng. Så att...
Alltså det är helt sjukt på något sätt.
Just nu till den här sträckningen då kan man inte göra något annat än att spika Liverpool.
Nej,
men sen så vill man ju gärna hitta någon vinkel när det väl kommer till matchdag för att inte liksom ryckas med i... Den här sirenhetsen som...
Nej,
det blir,
precis,
absolut.
Precis. Det är ju ett Mercy Derby liksom. Men alltså ska jag summera Everton totalt sett så är det klart att de är ett stabilt Premier League-lag. Men totalt sett är jag ytterst besviken på dem. Alltså jag skiter i om Ancelotti har kommit. Alltså jag vet inte. De har flera år nu kämpat för att slå sig in i den här... topp 6 i Premier League, men havererat konstant alltså.
Jag tycker inte de har varit bra efter Ancelotti. Han fick ju lite resultat, men kvalitetsmässigt så har det inte varit bra.
Nej, precis.
Och inte, kanske till och med liksom sämre än vad de spelade innan. Nej, inte bra alltså. Bombspik känns det som faktiskt, ska vara helt ärlig just nu.
Vi går vidare.
Alltså, en riktig, riktig bombspik. Jag säger att det här är för mig omgångens bästa spik. Det kanske det blir även om det går upp liksom. Jag kanske vill att det ska gå upp lite procent så att inte alla andra tar den. Jag tror stenhårt på Liverpool i den här matchen.
Det är klart.
Newcastle, Sheffield United.
Sen kommer match nummer 12 alltså, fy fan vilken bomb alltså. Nej, skämt åsido.
Men det är roligt här, är det den här dybban nej, och giganten-effekten det här med sträckningen? Först Luton översträckade lugnt och fint. Och sen så kommer Newcastle här som står i 3,30-40%.
Alltså, jag tror att många som så att säga sitter vid datorn eller som kör den gamla kupongvarianten. Va? När de kommer till Newcastle, oavsett vart den är på kupongen, va? Då är första ordet de tänker giganten.
Tror jag vill du? Jobba med giganten.
Och,
liksom.
Ja, och med det då så liksom blir den väldigt sträckad. Men här är också intressant för att Sheffield United spelade ju igår och spelade 0-0 mot Villa borta. Och det här är ju inte... Det är ungefär en liknande match för Sheffield United. Och frågan är ju de imponerar väl inte igår särskilt mycket. Och jag tror att Newcastle ändå ska ha goda chanser att kunna... alltså samtidigt är det ju ingen publik nu. Den tror jag är riktigt viktig för Newcastle. Det måste jag ändå säga alltså. Mm.
Men gubbar, nu måste det vara en liten fördel att ha match i benen. Sheffield United, de har sprungit bort ringrosten nu.
Och de får ytterligare en dag vila.
Ja, alltså... de ska på söndagen. Det måste vara bra alltså, att ha den matchen.
Ja, faktiskt.
Inget lag kommer göra... Att de inte gjort någon bra prestation, kanske, eller topprestation mot Aston Villa... Det är inget lag som kan göra det efter 3 månader.
Nej, jag håller med. Alltså, de är ju, man får ju ändå ge dem, de är tunga alltså.
Plus att de hade en boll i mål som de skulle ha vunnit med 1-0 också.
Ja,
det är det sjukaste som har hänt. Målkameran missar målet.
Absolut, på tal om jag har aldrig hört något liknande. Om sådana grejer kan hända, då kan de ju för fan börja göra sånt när de känner för det framöver. Det är ju inte klokt.
Alltså, företaget Håka gick ut och bad om officiell ursäkt.
Ja, precis. Bara det.
Jag blev förvånad att inte VAR går in där och konstaterar att bollen är inne. Alltså för, när den är så långt inne som den var.
Ja, det också. Men det är också.
Det är sjukt.
Fast det var roligt med situationen är att det hade ju varit århundradets tavla om det hade blivit mål. Det var ganska kul också att han blev knuffad av egen spelare in i målet med bollen.
Precis,
liksom.
precis.
Så det var nästan så att Åka bara så här, det är så synd om målvakten. Liksom.
När du nämner det så menar jag ju att hela själva tekniken, det havererar ju helt. Jag menar, är det mål och vi själva kan se det på reprisbilderna, vad fan, kan inte någon jävel uppe i varrummet och liksom bara skicka den signalen? Bollen är klart inne. Är det så jävla svårt eller?
Nej, jag fattar inte. Det är det som var fascinerande tycker jag.
Det är helt sjukt regelverk alltså.
De skrev att det är första gången på 9000 matcher som bollen alltså täcks av stolpen och målvakten. Så 7 kameror kunde inte registrera.
Men stolpen är alltid där. Vadå täcks av stolpen?
Ja, jag fattar inte.
Det är en stolpe i vägen. Det har vi inte sett innan. Liksom. Det är jättekonstigt det här.
Men jag menar vinklarna som... Alltså just för Håkan menar du det, va?
Ja,
men det får ju alltid täcka mållinjen, stolpen. Det är ju inte så att liksom, nej, det här är lite lurigt där, för det är en stolpe i vägen som inte har varit där. Man har 8999 matcherna. Vad fan?
Ja, det är så sjukt.
Nej, men lite lurig match där det ändå drar mot Sheffield United då.
Det får man säga. Kryss 2 kommer man ju väldigt långt med. Jag tror att chansspiken på United kan vara... Jag tror att de kommer spela bättre än vad de gjorde.
Ja, alltså jag kan ju säga att nu har ju Newcastle säkrat kontraktet, men sanningen är ju att jag är oerhört besviken totalt sett på detta Newcastle. Nu vet jag inte, Bengan Duvan, vad hände med den här araben? Blev det
det verkar vara ligga på is. Ashley vill inte sälja.
Nej, han vill inte sälja för 50-11 gången. Nej, men det har jag inget emot. Alltså jag tycker att hellre jobba med kontinuitet och sånt än att ta in och göra någon slags City eller Chelsea och såna grejer. Jag skiter i det. Jag gillar inte riktigt det. Jag har haft svårt för de lagen men och vill inte att mitt kära Newcastle ska bli ett offer för det. Vi spelar ändå i Premier League. Vi har chansen ibland på Ligacupen, FA-cupen. Det får liksom det är kärlek nog att följa dem omgång för omgång. Vi brukar ibland ha kapacitet att störa de stora lagen.
Så att, man vill väl inte ha någon arabisk greve liksom som inte är Guds bästa barn heller, som har en del blod på sina händer som ägare. Det känns det sådär.
Jag menar det är exakt det jag menar. Liksom. Det får vara ett slut på det här. Jag menar, UEFA gör för lite när det gäller, jag menar, fan, ta parodin med Paris. Det är ju inte klokt alltså, under de här 5-6 åren. Alltså, det är ett skämt liksom att vi tillåter den här typen av lag komma fram på det sättet som de gör det, va. Det måste till, jag skiter i om det är mycket tv och pengar och stjärnor och fan, kolla på det där laget, alltså alla hatar varann liksom. Den ena plockar från arabens ficka 3 miljoner i veckan, den andra 4 miljoner. Det är ju liksom rena rama, och så ska de ut i Champions League och så sitter de här jävla kommentatorerna på Viaplay och pratar om det vackra PSG och oj nej man, han borde fått frispark där. Det är ju för fan inte klokt alltså, jag är trött på det här på riktigt alltså. Nu
det går
jag
att ha så här fuskkod i ett så här dataspel liksom, man spelar Football Manager och man bara så här, ja men du har 100 miljarder en start, du kan göra precis vad du vill. Det blir inte så roligt att spela då liksom.
Jag blir arg på riktigt nu när jag tänker. Jag blir riktigt arg. Alltså, det här är fan inte klokt. Alltså, våran kära sport liksom. Vad fan är det här alltså? Och den enda spelaren som har hjärta, han ratas mest i hela klubben. Cavani liksom. Den lojala killen som springer upp för ner för i 90 minuter. Det är fan inte klokt. Och han är ju deras, nu är han ju faktiskt deras mästare. Ah, skit. Tillbaka till stryktipskupongen innan jag får spelet alltså. Fan alltså, det är så jävla alltså.
Men det är väl roligare att vara Newcastle-fan när man har Shelby och Longstaff och Colback.
Colback kan du skjuta åt sidan. Fy fan, de värvar honom för jag vet inte, 60, 70, 80 miljoner eller vad fan det var. Och du vet, han var ju Sunderland-spelare när han värvades. Så han liksom, det vart ju mycket media i norra England, skriverier om att han gjorde den transfern. Och sen har var alltså, fy fan, där har du typ en annan Mustafi, tänkte jag säga. Tänker om han får spela i Premier League, vad fan fick inte jag göra det där för alltså. Det är fan inte klokt alltså.
Men hur ser det ut, hur ser skadeläget ut här i Newcastle, är intressant. Var det inte, man vill se jag vill alltid se Andy Carroll spela. Jag tycker att
man vill alltid se honom, ja. Man vill alltid se honom trots att han är helt oduglig alltså. Ja. Det är kul alltså. Ja. Nej, han gjorde ju inte så många matcher på grund av skavanker. Han är aldrig skadad allvarligt.
Han verkar skadefri nu i alla fall. Så vi får
nu ska han ju definitivt vara skadefri. Mm. Sen
får han inte spela ändå alltså, kanske då, utan det är Joel Linton och Sant Maximin där som
Joel Linton har ju varit en superflopp, och sen har det varit snack nu om våran japan. Jag tycker lite synd om honom, Moto. Han har ju tyvärr inte levererat, men heller inte fått så mycket chansen. Men det beror väl på att han inte har setts vara så bra liksom. Mm. Jag tror ju att Moto är bra någonstans, men det är klart att i ett lag som Newcastle som spelar någon slags jävla destruktiv fotboll, jag vet inte vad jag ska säga.
Nyckeln mycket har ju varit Hansan Maximin. Han har ju varit riktigt bra tycker jag, alltså i det spelet som Newcastle spelar.
Alltså han är verkligen alltså, och Sant Maximin, alltså tittar du på hans färdigheter, det är ju en otrolig underhållande fotbollsspelare, men det finns ju problem kring honom med, alltså det är ju att han överarbetar väldigt mycket och sätter även laget i dåliga spottar. Alltså nu är det ändå Premier League och han måste bli lite smartare, för att han har så otroligt mycket bra färdigheter. Skulle han bara ha lite split vision och göra det han gör, men att kunna släppa den. Mm. Det är om man skulle studera hans, om man skulle videogranska hans spel hela tiden, så tror jag att han skulle kunna leverera in 14 assist liksom. Mm. Men istället så han ser liksom inte dem. Han har inte Zlatan vision om man säger. Han ska börja finta och gå tillbaka och finta igen och bjuda publiken lite på underhållning. Han är förbannat bra på det. Det är en liten version av Traoré i Wolves skulle man kunna säga. Fast en Traoré som har utvecklat det.
Ja, precis. Det har han verkligen gjort. Det tycker jag är häftigast. Man såg ju Adama tidigt när han kom fram. Vilket monster det var. Liksom,
rent. Men det
hände inte så mycket, men nu är det ju liksom exploderat den här säsongen.
Ja, visst. Och det får man ju hoppas om Sant Maxim också. Alltså, det får man ju hoppas verkligen, för att han är härlig att kolla på. Alltså. Mm.
Så vi tar match nummer 13 och sen summera.
Jag går stenhårt rakt tvåa bara. Pang, boom. Alltså, jag tar ingen diskussion om den heller. Alltså,
det är nästan så att man det känns också riktigt fin den tvåan faktiskt. Jag tror att det gynnar även Chelsea lite det här uppehållet, och att det kvaliteten är så pass mycket större. Det bortaplan spelar inte riktigt lika stor roll. Villa gjorde en väldigt bra första match här, måste man ändå, även om de släppte in det här målet, så gjorde de en ganska bra match mot United.
Jo, det gjorde de, fick 0-0. Det stämmer, men det här är en annan dignitet på matchen, och de möter ett lag som är, tror jag, utvilade och kommer med en inställning nu om topp 4 liksom. Det finns inte på kartan att man lägger. Aston Villa är tyvärr inte tillräckligt bra. De klarade att spela 0-0 mot Sheffield United igår och var värda den pinnen, men här är det tyvärr, det är bara att packa och ni är kvar under strecket även efter denna omgång.
Ja, jag ville hitta någonting här liksom, hitta in ett kryss här på något sätt, men det kanske för att inte bli för mycket favoriter och så vidare, favoritspika, men ja det är absolut första strecket ska vara tvåan här. Ska vi summera, Dibban?
Det gör vi.
Vad har du dina största tankar här? förutom vi nämner inte matchen med 8 där Luton Preston kanske.
Nej, jag vill inte nämna den. Du kanske ska fylla i den med ett kryss också och helgardera. Jag såg
jag tog med krysset nu för din skull gjorde jag det.
Ja. Ja. Då blir det 3888 där. Det är det vi ska ha.
Ja.
Nej men spikarna. Nu är det ju Liverpool och Chelsea som känns lite så här de enkla, lite klara, givna spikarna. Och ska man hitta några roligare spikar nu då så ser jag Wolves match nummer 2, en tvåa. Och Bournemouth. Det är de två som vi har. Alltså nu sa jag det som vi sa innan, men det är väl de två jag, när jag kikar in kupongen. Det är väldigt svår kupong att hitta spikar på. Så jag kör dem.
Ja, och jag ska också bjuda på det. Alltså jag gör så här att jag jagar ju pengarna, va, och jag säger det att match nummer 7 West Bromwich Birmingham kryss 2. Jag kliver den favoriten helt, så jag kan säga så här att ni som är intresserade av andelar, ni vet hur giganten jobbar, va, och nu säger jag inte att det kommer att ske på alla kuponger, för att gigantens fem spikar till exempel, det är ju ett bolag som bara har fem spik och hel, så att där är det ju troligt att VBA ettan kommer med dem, men det är mitt drag, kryss 2 på den, och sen har jag ytterligare en sån halvgardering som och det är faktiskt den som Dybban rekade lite här. Jag har en känsla av att Hall kommer stiga i odds allt eftersom. Och här ska man följa den noga. Jag börjar med att kliva Hall helt och hållet och har kryss 2 på den också. Och sen har, jag ska inte göra det så svårt, bombspikarna, det blir Liverpool och Chelsea. Sen kanske inte på samma kuponger och sådär, för att alla spikar ju dem, så man måste ju hitta sätt liksom. Men man ska inte göra det svårt ibland, va, det kan bli 8 miljoner ändå, va, om man gör allt annat på rätt sätt.
Vackert, och jag hade väl, mina största idéer var väl Bournemouth och Liverpool som spikar. Sen så vill jag poängtera här att nu sitter vi här med sträcken på torsdagen. Det kommer förändras väldigt mycket. Jag märker när jag tittar på det att nästan alla kryssen är understräckade. Det brukar de inte vara. Men de är understräckade gentemot oddset. Varenda kryss på kupongen, vilket är liksom helt unikt egentligen. Och det beror ju på någonting troligtvis. Kanske att vi har snackat mycket om gubbgarderingar i podden tidigare. Nej, så vi får se lite hur det sätter sig. Och att då att vi kör den här spellördagen på Twitch, så får vi kolla lite hur oddsen och sträcken sätter sig, så har vi koll på det. Men Liverpool känns bombspik, Bournemouth känns bra. Och även inne på det här med att Wolves kan vara en fin spik. Så att, magiskt!
Grymt! Stryktipspodden är tillbaka!
Exakt.
Det är härligt, det är härligt.
Nu, och vi kör över hela sommaren nu. Nu gasar vi full fart.
Ja. Och jag känner ju direkt nu, alltså det vi gjorde nu är man ju så förberedd tack vare Stryktipspodden. Alltså man kommer ju in på kupongen på ett så mycket bättre sätt. Som till exempel, tar man Europatipset, då gör vi inte riktigt det här. Och då när man sätter sig, som igår. Det var ju skillnaden på mina 10 och 13. Jag hade 27 minuter på mig att lämna in 4 system. Det är inte så kul alltså. Det kan lätt bli ett felsträck då, Dybban, är du med? Jag gjorde ju en missklick. Atletico tvåan. Och så när jag kollade på systemen efteråt, när allt var inlämnat och klart och hade börjat, då såg jag hade Osasuna etta. Och jag satt och funderade på, hur fan blev det etta på den? Och när blev det det? Och hur gick min arm? Du vet, när man tar musen i handen och... Det vart märkligt alltså.
Hur gick min arm?
Nej, men alltså det är inte optimalt. Och medan stryktipset här nu har vi podden, man har gjort allting. Och vi måste säga, vi är vassa när det kommer till stryktipset. Vi är vassa. Vi har haft lite otur, om man säger, om man skulle följa det här evigt som ni snackar om. Det skulle vara många fler miljoner in egentligen.
Ja. Men det kommer nu på lördag.
Det kommer tillbaka.
Jag förstår att det är lite tyst på andra flanken. För att ni kanske inte känner samma sak riktigt.
Nej, det
känner att ni är lite längre ifrån. Så att
nej,
ni är lite liksom...
Nej. Vi är helt med dig. Och Nej, det ska bli skitkul. Och alla ni som gör egna system och alla ni som älskar stryktipset, ni får stort lycka till i helgen helt enkelt.
Absolut, absolut.
Så ses vi antingen då på lördag eller nästa veckas stryktipspodd.
Grymt!
Ha det gott
allihopa.
Lycka
till! Hej!
Hej!